Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Snökaos i Sverige. Håller Vänsterpartiet på att bli de nya Socialdemokraterna? Och kommer högervågen bland unga att hålla i sig? Det här är veckans ämnen i panelen. Hanne Kjöller, du är frilansjournalist och kolumnist i Dagens Nyheter. Vidar Andersson, du är politisk redaktör i tidningen Folkbladet i Östergötland. Och Katarina Kärkeinen, du är chef för ideologi på tankesmedjan Timbro. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er.
Tack. Stort tack.
Blixthalka, snöstorm och strandade bilister på motorvägarna. Efter en solig påskhelg inleds april månad med riktigt aprilväder. Fast ännu värre var det faktiskt i vintras då nästan 1000 fordon fastnade i snön på E22 i Skåne. Expressens politiska redaktör Patrik Kronqvist har läst myndigheternas egna utredning och är inte imponerad. Handlingsförlamning, paragrafrytteri och kaos präglade krishanteringen rakt igenom. Frågan vi ska diskutera är därför: varför blir det fel så ofta och hur väl rustade är våra myndigheter när krisen väl slår till? Vad säger panelens Hanne Kjöller?
Till början med vill jag bara säga att apropå den här senaste incidenten efter påskhelgen så kan man ju också ställa frågan hur väl rustade är svenska folket för att förstå att man kanske inte ska åka på sommardäck och att saker och ting händer. Jag tycker vi får också ha med att vi är lite välfärdsskadade. Alltså, allting ska alltid flyta, alltid. Och det här var ett extremväder med upp till 70 cm snö. Så att ger man sig ut på de vägarna och blockerar vägen och det sker i en stor del av landet så kan det inte finnas bärgare till alla överallt samtidigt eller plogare. Men med det sagt så ska jag också säga att jag är också imponerad av den här texten som Patrik Kronqvist har skrivit och jag tycker att han har helt rätt när han där lyfter fram detta med den handlingsförlamning som har smugit sig in i all typ av offentlig förvaltning. Och jag påminns om en händelse när jag jobbade på Sundsvalls tidning på 90-talet. Då var det någon typ av övning. Jag har försökt hitta min artikel igen, men det gör jag inte på nätet. Det här är ju ur minnet då. Men det var någon typ av övning inom, tror jag, Partnerskap för fred. Där höga militärer från det forna öst och från det forna väst hade samlats, även från USA. Och så skulle man göra ett rollspel där man skulle hantera en naturkatastrof i ett påhittat land som hette Egoland och så var det kartor och det var liksom allt möjligt sånt. Och jag skulle liksom då både rapportera från det här och spela ettrig CNN-journalist som krävde svar på vad som gjordes. Och då så i alla fall efteråt när jag intervjuade de här människorna som var med i det här så frågade jag så här, blir det några kulturkrockar då? Ja, herregud, sa de, det blir det verkligen. Bland annat så pratar ju de då om de forna östländernas oförmåga att rekvirera en helikopter till exempel. Därför att man var tvungen att gå hela vägen upp för att göra det. Man vågade liksom inte fatta några beslut. Och så sa de att det bästa smörjmedlet var ändå vodka. Nu har ju inte de haft vodka, Trafikverket gissar jag, och de här myndigheterna som har försökt lösa problemet i januari. Men det är ju precis samma mentalitet, det här med att det är ju ironiskt hur så otroligt mycket tid går åt till att diskutera vem som ska göra vad och ingen vågar ta något initiativ. Och det här är ju en lamslagenhet som jag ser mycket inom sjukvården också. Att man är så vansinnigt rädd för att göra fel så att man inte gör rätt. Det är ju det som är slutsatsen. Och jag tycker också att liksom delvis att medierna hejar på det här, för vi hänger ut någon som då någon gång har fattat ett felaktigt beslut under stress. Och jag tycker även tillsynsmyndigheterna kan liksom vara paragrafryttare. Så alla har liksom blivit paragrafryttare. Och det är någonting som liksom skada vårt samhälle och också ta död på liksom någonting. Jag tycker man ska ta tillvara den här initiativkraften som finns. Men då måste man ju också vara liksom försonlig, även om det ibland blir kanske lite fel.
Ja, Vidar, vi har haft en självbild av att vi är väldigt självständiga och våra myndigheter gillar att ta egna beslut. Men det kanske inte riktigt stämmer.
Nej, när man lyssnar på Hanne här och när man ser på erfarenheterna dels från väderproblemen nu, men jag tänker på tsunamin för länge sedan och pandemin och så vidare, så initialt var det ju en jäkla oreda helt enkelt. Alltså, från regeringskansliet och ner till lägsta tjänsteman på de olika verken. Alltså, vi har de självständiga myndigheterna och det är inte riktigt reglerat vem som ska göra vad. Och då uppstår det här. Och vad man kunde se av framförallt pandemin som ju varit så pass länge, att det ordnar upp sig på sikt. Att det visar sig, alltså folk fick chanser, jag menar, både ute i regioner och statliga verk, att visa vad de gick för. De tog initiativ, det hände grejer. Man började samarbeta, man handlade upp. Och efter ett tag så lossnade det där och så vidare. Men vi drog inte några riktiga erfarenheter av detta. Alltså att det behövs nog någon form av förvaltningsreform i Sverige. Jag tycker vi ska behålla detta med självständiga myndigheter och inte att regeringen ska kunna gå in och bestämma vad som helst. Man gör politik av allting, utan jag trivs verkligen bra med självständiga myndigheter. Men det är nog för många, det är oklart vem som gör vad, och vi kanske får vänja oss nu om det här vädret är här för att stanna. Och då kommer en ny ordning att sätta sig, men man kanske inte måste vänta på det, utan jag tror det är dags för en ganska stor förvaltningsreform. Alltså, vem är ytterst ansvarig här? Är det Trafikverket? Är det länsstyrelserna? MSB, vad gör de? Alltså, du har en oreda här. De skapar osäkerhet.
En förvaltningsreform och färre myndigheter. Vad säger Katarina Karkiainen?
Ja, men jag tror verkligen att det här som blir ytterligare ett exempel. Det här är inte en så ny skapande betraktelse kanske. Men på en samhällsfunktion som faktiskt inte fungerar. Är det inte den inre säkerheten eller tågen, så är det vägarna. Och det är verkligen en känsla av en offentlig sektor som har blivit enormt stor och tagit på sig väldigt mycket uppgifter, men som inte förmår lösa det som verkligen, verkligen behöver fungera. Och jag tycker att det finns flera frågetecken i de här situationerna med snöovädren nu och i januari på vägarna. Och den här rapporten som Patrik Kronqvist hänvisar till från i januari lyfter upp ett antal olika saker. Också en sån sak som att räddningstjänsten i rapporten skriver att man redan efter det första dygnet hade problem med personalförsörjningen. Nu lyckades man lösa det både vad gäller ledningsförmågan och den faktiska insatspersonalen med någon sorts ad hoc-lösningar. Men det var ju givet precis den här situationen, givet precis de förutsättningarna. Och hade det gått längre tid eller varit ytterligare någonting som inte hade fungerat, vad hade hänt då? Så jag tror i det här liksom alldeles grundläggande om resurser, prioriteringar, ansvarsfördelning, så finns det väldigt mycket i offentlig sektors viktigaste uppdrag som helt enkelt inte fungerar. Sen så verkar det ju i det här fallet, precis som både Hanna och Vidar inne på, vara väldigt mycket en fråga om ansvarsfördelning och ledning och förvaltningskultur. Och när man läser om de här timlånga diskussionerna mellan de olika myndigheterna och att Försvarsmakten var, i det här fallet i januari, var redo att bistå med de här bandvagnarna, men man inte kunde bestämma sig vem som skulle skicka in begäran om att få bistånd av Försvarsmakten. Och alltså, det är nästan så att man inte hade kunnat dikta ihop det, att Trafikverket tycker att nej, men räddningstjänsten är ju de som leder arbetet på plats, så det är väl egentligen de som begär den här hjälpen. Det är väl inte vi som begär den här hjälpen. Och dessutom så lyckas vi inte hitta rätt blankett för att skicka in den här begäran om att få bli bistådda från Försvarsmakten. Det är ju faktiskt lite så att man inte hade kunnat dikta ihop det. Vi pratar mycket nu om, precis som Patrik Kronqvist också noterar i den här texten, om tjänstemannansvar. Jag tycker förvisso att det vore bra med återinfört tjänstansvar för vissa situationer. Men här är det ju också en form av underlåtenhet att agera. Att man tänker att så länge jag inte gör och det blir fel, så det är liksom mindre. Man är så riskaversiv och avstår heller från att göra någonting, med resultatet att det tar många timmar längre att få fram den hjälp som faktiskt skulle behövas och som uppenbarligen kan ges.
Men jag tänker så här.
Slutord, Hanne.
Ja. Nej, men vi måste tänka själva. Och vi måste ha chefer som uppmuntrar oss att tänka själva. Jag har stått på akutrum ibland med jättestökiga patienter som har varit stökiga på grund av en medicinsk åkomma. De kan ha haft jättelågt blodsocker och de förstår inte sitt eget bästa. Man ringer till vakterna på sjukhuset och säger, ni måste hålla honom när vi sätter en nål och sprutar socker på honom. Och de säger, tyvärr, vi får inte hålla en patient mot deras vilja. Och jag känner så här, ja men då får jag hålla då. För därför att jag fattar att det här är det rätta. Det är inte det rätta på pappret. Men det är det enda rätta. Och den tryggheten, nu kan jag säga det för att jag är liksom i slutet av mitt arbetsliv och inte är rädd för att bli fälld. Men den tryggheten måste ju förmedlas från cheferna neråt så att man vågar fatta beslut. Och det är det jag tycker som har brustit här.
Kloka slutord. Underlåtenhet att inte fatta beslut är värre än att inget beslut tas, eller hur det nu brukar låta i Försvarsmakten, för om åren i alla fall. Nu ska vi gå vidare och prata om Vänsterpartiet. Upp till kamp emot Nooshi Dadgostar. Ja, kanske inte riktigt, men det mullrar ordentligt i de vänsterpartistiska leden inför partiets kongress senare i maj. Partitopparna vill nämligen lägga fram ett nytt partiprogram där orden kapitalism och socialism strukits eller knappt förekommer. Vilket gjort gräsrötterna oroliga för att partiet riskerar att förlora sin själ på makthungerns altare. Vidar Andersson, hur ska vi tolka Dadgostars projekt?
Ja, det är en evig strid sedan 1917 i Vänsterpartiet mellan socialdemokrater och kommunister. Det är det partiet består av. En kommunistisk falang och en del lite rödare socialdemokrater, men som är ungefär som socialdemokrater. Och som gärna skulle vilja så här, öppna upp Vänsterpartiet och kunna bli ett folkligt vänsterparti. Gudrun Schyman var ju på väg. Över 11% är de absolut bästa siffrorna. Men hon försvann ju raskt och det finns inbyggt nästan i Vänsterpartiet att man vågar inte och vill inte växa. Vi kan ta en jämförelse med Sverigedemokraterna som kom in i riksdagen 2010. Vänsterpartiet kom in 1917. Efter 3 mandatperioder så är Sverigedemokraterna nästan inne i regeringen, styr väldigt mycket och har växt och är det tredje största partiet, kanske andra största partiet. Medan Vänsterpartiet är precis som 1917. Man vågar inte, man vill inte och bli, alltså utvecklas att bli ett folkligt parti. Och Nooshi Dadgostar försöker, det är jag övertygad om, precis som Jonas Sjöstedt. Och Aron Etzler, inte att förglömma, partisekreterare. Och det finns mycket bra folk alltså som vill det här, men det, man stöter emot. Blir de över 8, 9, 10%? Så får de massa väljare som inte bryr sig ett dugg om kommunism och socialism och sådär, utan som bryr sig om äldreomsorg, jämställdhet, rättvisa och sådana saker. Och då förlorar partiet själen om man säger fel ord. Och så länge de bestämmer så blir det inget med Vänsterpartiet. Tyvärr tycker jag. En folklig, lite lätt konservativ vänster. Det vore bra, inte minst för Socialdemokraterna tycker jag. Men jag tror tyvärr inte att man kommer att lyckas. Nu blir det ett slag på partikongressen här om orden. Det betyder inte så mycket. Det har man gjort 100 gånger förut. Men det kommer inte att lyfta heller som det här folkliga alternativet. Tyvärr, jag tror inte det.
Vad tänker Hanne?
Nej, men jag tänker att vi har sett den här striden förut, men inom Miljöpartiet. Om det ska vara realpolitik eller plakatpolitik. Och den striden var ju inflammerad även inom Miljöpartiet. Men, så att det är samma sak här. Jag tänker att Nooshi Dadgostar är ju en realpolitiker från början. Hon har ju åstadkommit mycket innan hon blev partiledare. Och jag tänker också att jag trodde ju väldigt mycket på henne och att Vänsterpartiet skulle gå framåt när hon blev vald. Därför att det finns ett utrymme vänsterut. Nu har vi ju en socialdemokrati som till och med skyller den tidigare generösa migrationspolitiken på borgerligheten och menar att de var ansvarslösa. Så att, och de är för NATO och det, alltså allt möjligt. Så att det finns ju ett stort utrymme vänsterut som man kan plocka om man inte skrämmer bort mer liksom, vad ska jag säga, högerorienterade vänsterväljare. Så att jag tycker att det är ett gyllene tillfälle för dem. Och jag minns den här legendariska intervjun med Gudrun Schyman. Jag tror det var Anders Holmberg som gjorde den. När han sa, ni skriver att ni vill avskaffa kapitalismen och vad ska den ersättas med? Och hon blev ju svaret skyldig där. Så att Ja, nej men jag tror att vill de liksom få inflytande så är det ju den här vägen de måste gå. Och jag tror att det sällan har funnits så goda möjligheter som vi gör just nu eftersom vi är, alla har liksom på något sätt rört sig högerut.
Nu har ju Röster sagt lite sarkastiskt att Vänsterpartiet har ju avskaffat kapitalismen i sitt förslag till partiprogram då. Mm. Men jag tänkte fråga dig, Katarina. Du är ideologiansvarig på Timbro. Hur viktiga är partiprogram för partier?
Jo, men jag tänker att de är viktiga både som processer internt för partier. Men sen i Vänsterpartiets fall så ser man ju också, precis som Hanne noterar, att då så blir de också svaret skyldiga om vad som faktiskt står där. Och det är ju meningen att det ska vara ett... någon typ av dokument som ska visa på den liksom faktiska idéinriktningen i partierna. Så jag tycker att de verkligen fyller en funktion. Och jag tänker att det ligger någonting lite i det som indikeras här att tiden på sätt och vis har kommit ikapp Vänsterpartiet. Det fanns liksom en tid när även i västvärlden det stod en strid om de här fundamentalt olika samhälleliga och ekonomiska systemen. Den är inte längre. Sovjet föll och alla länder som försökte sig på socialism misslyckades på ett eller annat sätt. Stödet för marknadsekonomi i västvärlden och i Sverige är mycket stort. Och att då sitta i de här situationerna som Nooshi Dadgostar också ju har varit med om och behöva svara på att det står här i ert partiprogram att ni vill avskaffa kapitalismen. Vad innebär det för ICA-handlaren? Hur ska de verksamheterna bedrivas när ni har socialiserat dem? Och behöva svara att men det är ju inte riktigt det vi är ute efter, eller det är lite mer så här, eller vi tänker att det kanske... det är ju en olägenhet, inte minst utifrån... Precis som Hanna vidare inne på, att det ändå finns ett utrymme för någon form av mer vänsterorienterat ekonomiskt projekt. Men som kanske inte handlar om det som de formuleringarna gör gällande. Och jag tror också att man ska vara försiktig med för mycket av triangulering. Även om man förstår vad Vänsterpartiet i det här fallet är ute efter. Så för några år sedan så handlade det om att de borgerliga partierna försökte triangulera väldigt mycket utifrån liksom mitten och socialdemokratin. Och nu känns det som att både socialdemokratin och partierna mer till vänster försöker göra det gentemot borgerligheten och Sverigedemokraterna. Och då tappar man dimensioner i politiken som är rätt viktiga för demokratin och det politiska samtalet.
Men jag håller med där, och jag tycker också att även om jag är borgerlig så borde jag kanske inte bry mig så himla mycket om Vänsterpartiet eller att det går bra för vänstersidan. Men jag tycker att lärdomarna från Europa och från Sverige är att det är viktigt att inte en stor grupp väljare lämnas hemlösa, utan att de har någonstans att gå. Och vi har ju sett vänsterpopulistiska partier i Europa. Så därför så tycker jag också att det är viktigt att det finns någonstans för människor som har den här uppfattningen att man gärna kan leva på bidrag och de bör vara så höga som möjligt och helst ska man inte kvalificera sig för att få dem. Alltså att den gruppen, att det finns ett parti för dem.
Mm. Jag tänkte fråga dig vidare. Hur viktigt är det för Vänsterpartiet att slipa ner de här kanterna i ett eventuellt nytt partiprogram för att kunna samarbeta med Socialdemokraterna i regering?
Ja, det kanske inte är så otroligt viktigt. Alltså, politik när det kommer till den punkten, att man ska få ihop en regering, då är partiprogram, de lägger man åt sidan, helt enkelt. Och Vänsterpartiet har ju lite svårt med det. Men ur ett socialdemokratiskt perspektiv, om man nu ser på det borgerliga samarbetet som verkar fungera nu med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och det betyder att det är den dödligaste utmaningen i modern tid för Socialdemokraterna. Eftersom om det fungerar, de två stora fungerar bra ihop utan några stora opinionsförluster. Vilka ska vi då, säger jag som socialdemokrat, vilka ska vi då regera samman med? Centerpartiet verkar gå och drickat. I varje fall på kort sikt. Och vad ska hända då med Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Och de bör ju i så fall vara alltså förhandlingsbara. Och det har ju hänt mycket med Vänsterpartiet. De är ju för mer försvarsanslag än vad Moderaterna och Sverigedemokraterna vill. Om man ligger på den här kanten som han pekar på också och så vidare. Men det krävs ju också någonting annat. Vad går man in i här? Är det en folklig rättvisa och sådana saker? Eller är det liksom fraser? Och kan man frigöra sig från en del fraser så kommer ju... Det ser lite ljusare ut på den socialdemokratiska kanten, det tror jag.
Men minns också under Annie Lööf så var ju beskedet att de kunde stödja Socialdemokraterna om de inte samarbetade med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Så att jag menar, om det ska uppstå ett trovärdigt block vänsterut så kanske det också handlar om att Centerpartiet kan rädda ansiktet med att säga att ja, men nu kan vi samarbeta med Vänsterpartiet för de har ändrat sig.
Mm, absolut. Det var så krävs.
Intressant. Vi får se hur framtiden blir. Nu ska vi raskt gå vidare och prata om ungdomar. Den som röstar höger när den är ung har inget hjärta. Den som röstar vänster när den är gammal har ingen hjärna. Oaktat vad man tycker om sanningshalten i det gamla ordspråket så visar opinionsundersökningar att det inte längre stämmer. I skolvalet och bland förstagångsväljare röstar numera en majoritet för partier till höger. Uppdelat mellan unga kvinnor och unga män framträder dock en stor klyfta. Killar röstar höger och tjejer röstar vänster. I juni är det dags för EU-val och 200 000 unga väljare kommer att få chansen att rösta för första gången. Kommer trenden att hålla i sig och varför röstar ungdomen höger? Katarina Karkiainen, mission accomplished, eller vad säger du?
Ja, man får nog fortsätta arbeta på de här långsiktiga frågorna ändå. Men det är... Och jag tycker nog egentligen att man ska vara ganska försiktig med såna här opinionsundersökningar och opinionsanalyser. Och att skolvalet till exempel brukar, kan inte nödvändigtvis vara så rättvisande för de faktiska resultaten sen när de här ungdomarna får gå ut och rösta. Samma sak inför EU-valet nu som ibland används som sådär... en proxy inför riksdagsvalet, men som ju på grund av andelen som röstar är mycket mer volatilt och det kan liksom komma in en X-fråga som vi inte har koll på än. Så med det sagt så tycker jag att nu börjar ju de här opinionsundersökningarna gentemot unga där man ser den här trenden har ju gällt över ett par års tid nu. Och det är klart att det finns ju... värderingar är ganska trögrörliga, men de varierar ju sådär mellan generationer och det finns vissa generationsspecifika erfarenheter, saker som händer eller strömningar som sker liksom tidigt i livet som sätter ganska mycket prägel på politiska uppfattningar. Och det verkade ju lite faktiskt vara fråga om här. Och de här opinionsyttringarna handlar ju både om synen på samhällsutvecklingen, som ju tyvärr är mycket negativ bland unga idag. Det handlar inte framförallt om utvecklingen på den egna orten. Det handlar inte heller om utvecklingen i Europa eller i världen, utan det handlar om samhällsutvecklingen i Sverige. Det är, skiljer lite åt vilka frågor som man lyfter, men det är framförallt trygghetsfrågorna som påverkar den här synen. Så jag tror att Peter Santesson fångade nog någonting ganska illavarslande i sin term generation villebråd. Och jag tror att vi kommer fortsätta se effekter av vad det liksom gör med en ung generation att utsättas för den typen av otrygghet som man faktiskt utsätts för i Sverige som ung idag. Sen ska ju också sägas att den här höger, liberal, konservativa inriktningen som finns bland unga inte bara handlar om de frågorna, utan unga idag, och det ser man också i ett antal opinionsundersökningar över tid nu, uttrycker mer marknadsekonomiska värderingar också. Och det finns, till skillnad från, det är fortfarande ganska stora skillnader mellan könen i de här undersökningarna, men de här marknadsekonomiska värderingarna uttrycks ganska mycket både bland killar och tjejer, och där kan man ju tänka sig någon sån förändring om att ekonomin kommer rätt mycket närmare. Många fler unga idag har ett eget sparande, man kommer närmare företag via sociala medier, man kan spara i en app. Det är liksom, det verkar, jag kan tänka mig att det är någon liksom permanent förändring där som gör den här värderingsförskjutningen. Men det är fortfarande, det finns stora skillnader mellan tjejer och killar. Det är ju en sån intressant fråga också.
Ja, hur ska vi förstå den här ideologiklyftan mellan män och kvinnor, Hanne?
Ja, men jag undrar om det bland de unga verkligen är en ideologiklyfta eller om det är återigen det här med hemlöshet och det är en motreaktion. Jag tänker så här att migrationen har ju varit en stor fråga där liksom många väljare länge har varit liksom vilsna. Eller de har varit hemlösa, ska jag säga. Jag återkommer till det begreppet. Att man har känt att det finns ett problem och det har varit få politiska partier som har talat om det. Samma sak det här med woke, cancelkulturen, liksom alltihopa. Att jag känner att det delvis är liksom en motreaktion vi ser nu. Så att jag vet inte... Ja, alltså sen ser man ju också att det går ju i cykler. Vi har ju haft vänstervågar och vi har haft högervågar och vi har haft liksom allting. Allting går i cykler. Men jag tänker också att nu det här med migration tror jag kommer liksom att avta mer och mer. För det är ju numera liksom, vad ska jag säga, en icke-fråga, för nu är alla rätt överens om att det finns en poäng med att inte ta emot fler än vad vi kan hantera. Och att det är viktigt med integration. Så att, och jag tänker ju så här, jag är ju en obotlig optimist som tror att den här vansinniga cancelkulturen och allt det här galenskapen vi har sett med identitetsvänstern, att det också kommer att liksom försvinna. Och då kanske folk blir mer ideologiskt renläriga och kan rösta utifrån vad man faktiskt tycker.
Ja, vidare, kommer det här galenskaperna att sluta?
Ja, jag delar ju Hannes klocka tro på förnuftet, på lång sikt i varje fall, även om man ibland kan vrida det hår man inte har i förtvivlan. Men jag skulle säga att det här med höger, du menar alltså både högern och SD. Alltså det är, SD räknas som höger i de här...
Ja, i det här, alltså partier till höger.
Ja, visst. Ja, visst. Och det är väl inte så konstigt. Jag tänker mig två orsaker till det här bland yngre människor i Sverige. Dels ska jag säga att när det gäller många av de här stora frågorna som har varit de senaste åren... Du talar om generation villebråd, alltså de här, ja, så här personrån, förnedringsrån, oavsett om man själv har blivit utsatt för det, men man läser hela tiden om det. Och det trycket som är i sociala medier och oron i skolan och alltihopa där, det är ungdomarna exponeras ju för det, en stor del av ungdomarna varenda dag. Och där ligger ju Moderaterna och Sverigedemokraterna långt före, har gjort under många år, vänstersidan och Socialdemokraterna. Det har varit mer av förnekelse där. Förnekelsen satt längre kvar hos Socialdemokraterna än hos höger. Det är inte så konstigt. Och det andra är ju att de enda rebeller vi har är ju Sverigedemokraterna. Och som ungdom har man en tendens till att dras till så här, det rebelliska. Jag minns själv, jag ska inte säga att alla är som mig, men när jag rådar nästan när jag säger det, jag var 25 och socialdemokratisk ombudsman 1980 när det var folkomröstning om kärnkraften. Och det var stenhårt alltså att man skulle rösta på linje 2, den socialdemokratiska linjen. Men för första gången då så fanns det möjlighet att förhandsrösta. Och jag och en till, jag ska inte säga hans namn, gick faktiskt att förhandsrösta på linje 3 på Miljöpartiet. För jag kände att de enda som står för något annat. Alltså de enda som står för något annat. Och idag är det ju... Ja, de få rebeller vi har i rikspolitiken, de är ju till höger. Eller de är framförallt Sverigedemokrater. Som säger massa saker rakt ut. Och som appellerar till många ungdomar. Det är inte så konstigt, man dras till. Om man tänker sig att rebeller bara kan vara till vänster. Nej, rebeller kan vara till höger. Jag bara tittar hur det ser ut i många andra europeiska länder. Och där har Sverigedemokraterna fortfarande ett försteg. Alltså.
Och, ja, och jag skulle vilja fortsätta på det spåret. För hur länge kan Sverigedemokraterna vara rebeller? Om de har varit i riksdagen så länge och kanske i en eventuell framtid.
Länge.
Ja,
ja, alltså jag skulle säga så här. Att det socialdemokratiska stora framgångsfaktorn är att försöka ständigt vara i opposition mot sig själv. Jag menar, vi har regerat i 75 av de sista 100 åren. Men varenda år av de här 75 åren vi har regerat så har vi gått ut på 1 maj och klagat på regeringen så det bara svänger om det. Och att liksom aldrig vara nöjd. Ibland vara lite stolt, men aldrig nöjd. Och kunna fara ut mot egna reformer som inte blev så lyckade några år senare och sånt där. Att hela tiden hanterade att vara opposition. Och Sverigedemokraterna liknar Socialdemokraterna väldigt, väldigt mycket. De har samma gener, ska jag väl säga. Och så jag tror att de kommer nog att kunna vara rebeller länge än.
Mm. Ja, jag tänker bara att det blir ju svårare om man sitter i regeringen att... att kunna opponera på sig själv ändå, skulle jag vilja säga. Men sen finns det ju liksom andra skäl till att jag inte vill ha Sverigedemokraterna i en regering. Men det där är ju en otroligt vansklig fråga. Och man måste ju också någonstans säga att... alltså det har ju varit orimligt den hållning vi har haft. Att om var femte väljare röstar på ett parti så kan man inte isolera det helt enkelt. Utan demokratin är viktigare än Sverigedemokraterna.
Och med de orden så måste vi runda av det här avsnittet av panelen. Hanne Kjöller, Vidar Andersson, Katarina Karkiainen. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att du har tittat.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.